Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och mig Marcus Morey Haldin.
Är du en dataspelskille?
Jag spelar ganska mycket dataspel eller tv-spel, men bara FIFA, inget annat.
Fan, boysit. Nej, okej, jag spelar inte ens FIFA. Vi hörde en konstig grej om dataspel, eller konstig för mig som ekonomijournalist. Och jag hörde den från Tobias Nordström. Han är speljournalist.
En av mina grejer är att jag är speljournalist. Jag jobbade många år med Petri Spel.
Idag har han en podd som heter Speljuntan. Men långt innan det så var Tobias faktiskt med i vad man nog måste beskriva som något av en ekonomisk krasch. När han gick på högstadiet så spelade han spelet Diablo 2.
Känns som ett klassikerspel.
Verkligen. Alltså, även jag som aldrig spelat spel vet vad Diablo 2 är. Kortfattat så kan man säga att du har liksom en gubbe som du styr. Du styr den liksom med musen. Du klickar dig fram längs en bana, eller om man ska säga. Det är en öppen värld. Just som det. Ett så här medeltidsvibb.
Du ser den här gubben snett ovanifrån.
Ja, men exakt. Och det är liksom typ så här vag medeltid, men du är också typ i underjorden och så har din gubbe. Tobias spelade någonting som heter barbar, så att du liksom, ja, du är en barbar helt enkelt. Du styr med en mus, du möter massa monster längs vägen. Din gubbe har massa olika egenskaper som du kan använda mot de här monsterna. Och om du dödar dem så släpper de guld eller svärd eller någon kristall eller någonting. Du gör de här uppdragen och till slut så ska du döda djävulen, Diablo.
Det som gör att folk tycker om Diablo 2 och den här typen av spel är väldigt mycket att det är en powerfantasi. Man kan göra sin karaktär starkare och starkare genom att plocka upp bättre och bättre gear, få högre och högre levelar och därmed bli starkare och starkare. I spelvärlden kallas det för min-maxa. Det kan man hålla på med i all oändlighet i spel som Diablo 2.
Det finns också en multiplayer-version som Tobias spelade en del, och det är, liksom, det är samma spel. Du går runt i den här öppna världen, fast det är liksom andra spelare där också som du kan spela med. Man dödar massa monster, och dödar man dem så dyker plötsligt upp grejer vid monsterliken. Alltså det ligger liksom guld eller någonting där.
Precis, och sen så kan du använda de här grejerna för att döda ännu bättre monster, och då får du ännu bättre svärd och så vidare och så vidare.
Ja, men precis. Men ganska ofta när man dödar ett monster så fick man ju då någonting som man redan hade eller något som man inte behövde. Och det som hände då, det är att ekonomi uppstår.
Det var ju en stor grej i Diablo, just att man hade ett trade-system. Om man spelade online så kunde man helt enkelt ta kontakt med andra spelare som spelade online och säga, du får det här svärdet mot den här ringen eller whatever, vad du nu ville ha helt enkelt.
Men som vi vet så är ju byteshandel ganska jobbigt, så istället så använde man Diablo 2s valuta som var guld.
Väldigt klassisk valuta måste jag säga.
Väldigt klassisk valuta. Men sakta men säkert så märker Tobias att allt inte riktigt står rätt till med handeln. Han märker att man behöver mer och mer och mer guld för att kunna köpa det man vill ha. Det blir med andra ord inflation.
Alltså jag minns ju att jag har gjort trades i Diablo där jag har liksom fyllt hela den här väskan med guld.
Till slut så är det inte bara inflation, utan det är hyperinflation.
När det hade gått tillräckligt lång tid så satt alla på oändliga mängder guld och ingen visste vad man skulle göra med det helt enkelt.
Efter ett tag så har guld tappat i princip allt sitt värde. Folk har liksom miljarder guld. Och handeln i Diablo 2 är kaputt. Och det här problemet som Diablo fick, det sätter fingret på någonting. För att kunna designa ett bra dataspel så måste du också designa en hel ekonomi. Alltså, man kan säga att spel är helt kontrollerade ekonomier, fast med då ett okontrollerbart element i sig, spelarna. Och att skapa en sån här ekonomi kan faktiskt lära oss saker om hur vi bygger våra egna riktiga ekonomier och hur man kan hantera problemen i dem. Sista bossen, hyperinflation, efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så spelekonomi är en grej. Inte minst då i multiplayer-spel där spelarna får interagera med varandra. Och där uppstår det fenomen som kan hjälpa oss att förstå våra egna riktiga ekonomier. Till exempel som det blev för Tobias Nordström när han spelade det gamla spelet Diablo 2 och det blev hyperinflation.
Och för att förstå hela grejen med spelekonomi lite bättre så är det nog bäst om man pratar med någon som faktiskt jobbar med att skapa de här ekonomierna. En person som Alexander King till exempel.
I work primarily in systems design, so making game economies and other interactive systems for games and for a variety of different platforms. And I also teach game design at the New York University's Game Center and as well as at Parsons at the New School.
Innan Alexander King blev spelutvecklare och sen professor i spelutveckling så jobbade han som någon slags ekonomiansvarig på ett vanligt tråkigt företag. Så det föll sig ganska naturligt att det var just spelekonomier som skulle bli hans grej.
I really thought when I was, you know, moving into the arts, like, oh, I'm never going to use spreadsheets again, right? Like that'll be something I'll put behind me. But like, oh no, game designers use spreadsheets all the time.
Och bara för att vara övertydlig, han jobbar alltså med att designa såna här spelekonomier. Alltså inte hur tjänar man pengar på spel, utan mer liksom utbytet av varor och tjänster och poäng inuti ett spel.
Precis.
So it's a lot about kind of tuning a system, like are the players getting too much or too little of a thing, and making sure that system is well balanced, but also interesting to explore. That systems can be kind of like, oh, like, you know, optimizing a system is itself fun, and that's what a lot of different kinds of games are really about, is kind of putting the player in the role of optimizing a system.
Man kan tänka på speldesign som bara typ så här ett jättekomplicerat hanterande av resurser. Och det är egentligen det som ekonomi är. Dels är det då i spel jättekonkreta grejer, typ så hur mycket guld kan en spelare rimligtvis ha innan det blir typ tråkigt för att man får för mycket eller för lite eller sådär. Men man kan också typ lite mer abstrakt tänka på det som typ så här, svårighetsgrad är typ en liksom reglering av ekonomin, experience points, eller typ så här, hur bra utrustning du har. Alltså så här, alla de här sakerna hänger ihop och man kan ofta typ byta dem mot varandra. Typ så här, du kan byta guld mot ett svärd och det här svärdet kan göra att du kan döda ett bättre monster, och det här monstret gör att du får experience points som gör att du kan levela upp din gubbe, som gör att typ spelet blir typ lagom svårt, att inte typ bli för svårt.
Så det som Alexander King och andra spelutvecklare vill göra är att skapa den perfekta balansen, annars blir spelupplevelsen trasig.
If you are noticing it, the places where people will notice it is usually in things like a big difficulty spike, right, would be a bad system. So like, oh, I was really enjoying this, and then this one level is extremely difficult, and so you know, it was just too hard, and so that's where I quit, something like that's sort of a systems failure. At a larger level could be things like you're kind of flooded with things that you never use. At the end of the game, you have like 10,000 rat pelts, you know, and all this stuff that you're just carrying around with you. That's sort of a systems design failure as well, is the players being flooded with things to make sure that they're never short of anything.
Och det här kan ju hända då både i single player, alltså det är jag som är 1 miljon år gammal, så kallade vanliga spel, alltså när man spelar mot datorn. Men det kan ju då också hända i multiplayer, där liksom spelarna interagerar med varandra.
When there are other agents that are humans, then things can get like really wild, because it can break in all sorts of interesting ways that are similar to how real economies break.
Och det finns då massa saker som kan hända när människor interagerar med varandra i spel. I något av de senare Final Fantasy-spelen, som jag inte vet vad det är helt ärligt. Men där var det tydligen någon slags bostadskris, där folk var så byggherrar och moguler och andra liksom inte hade någonstans att bo på något sätt.
Det känns igen.
Det känns igen från till exempel staden vi bor i. Ett spel som heter New World, som jag tror Amazon har gjort. Där var det deflation, även om de själva har förnekat att det här var inte deflation. Alla bara, jo, det var deflation. Men det vanligaste problemet som uppstår i såna här spelekonomier, det är då problem med för hög inflation. Man kan säga liksom att problemet som de flesta spel har, det är att man ju vill att spelarna ska fortsätta spela. Och om man vill att de ska fortsätta spela, så måste man ge dem belöningar. För att vi är dumma barn som liksom behöver typ godis för att fortsätta göra någonting. Och de här belöningarna, de är sjukt svåra att kalibrera eller balansera, som du sa innan. För att vi människor är beredda att göra typ vad som helst för belöning.
Och då gör för många det, och då blir det hyperinflation.
Hyperinflation is probably one of the most common issues in game economies, because it's all digital, and it's just made up, right? Like, so there's no extrinsic limiting factor on what goes on in your game's economy. So very common for this to happen to the base currency of the game. So in Diablo 2, you get gold from killing monsters. It's like gold just comes out of the air, right? Like that whenever you kill a monster, it's going to give you whatever, 100 gold. The monster isn't like working a job and their wages don't go down. If you know, like there's no counterbalance. It's just if you kill them, you get 100 gold. So there's an infinite amount of gold available. And so over time, the more and more players will get more gold and it'll decrease in value.
Men det här med hyperinflation som uppstår i alla fall, det behöver inte vara bara i guld då, utan det kan vara då i råtthudar som vi var inne på innan. Det kan också vara i typ vad som helst. Det finns ett spel som heter Planet Zoo där man driver ett zoo, surprise surprise.
Lite som i det gamla klassiska Zoo Tycoon.
Ja men exakt, fast det är online och andra spelare driver zoon samtidigt och man kan handla med varandra med de här djuren och bla bla. Målet är då att man ska göra sitt zoo så bra som möjligt. Det är liksom det som är spelet. Och i början så har du kanske några vårtsvin, warthogs som det heter i spelet, eller så har du någon struts eller något.
Lite tråkiga djur. Mm.
You would start off with those, and once you sold enough of those, because you breed them and sell them, then you could afford the higher tier animals, like, let's say, giraffes and, you know, pandas and things like that. What happened was that hyperinflation happened, where players were breeding warthogs, and they needed to sell the war, but who's buying the warthogs? Nobody, because they flooded the economy with warthogs, and so the thing that new players have in order to get more money is like rapidly approaching a value of zero, and then the players who have the good animals, like the price skyrockets.
Men det här är ju kul, för det är ju verkligen exakt som en riktig ekonomi. Om alla människor skulle ha vårtsvinsuppfödningar så skulle ju ingen vill jag betala en enda spänn för vårtsvin. Då kan man ju ändå äta vårtsvin i verkligheten. Man kan göra något med dem. Jag antar att de i Planet Zoo blir helt värdelösa.
Precis, men samtidigt i det här spelet då, vad ska du göra? Det enda du kan göra i början är att föda upp vårtsvin. För det är det enda som har något slags värde. Så vad ska man göra? Inte föda upp vårtsvin. Det finns liksom ingen väg ur det här. Så att folk fortsätter föda upp massa vårtsvin. Eller i Diablo 2s fall då, folk fortsätter döda monster för att få guld. För det är ju ändå guld. Det är ändå pyttelite värde. Och det är bättre än något som inte har något värde. Och det som händer då, det är att man fastnar i en loop.
This is a classic inflation trap. Is when, like, let's say I'm farming gold, right? Like, because I want to afford the top sword or whatever. I'm getting all this gold. But because the mere act of grinding for it actually lowers its value, because I'm creating more and more of this thing, so I'm actually lowering its value. So as I inflate it, I need even more of it in order to get to the thing that I want, and so I have to grind even more. This creates this feedback loop where the thing that players are doing to inflate the currency causes them to have to do that thing more and further inflate the currency, and it spirals out of control.
Så de jagar en massa guld. För inflationen är så hög att de behöver massa guld. Och då späder de på inflationen så att de behöver ännu mer guld.
Precis, vilket gör att nästa person behöver ännu mer guld. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det blir liksom en virtuell hyperinflation. Och som i all form av hyperinflation så är ju det här extremt svårt att få stopp på. Men faktum är att det faktiskt går. Hur man stoppar hyperinflation i ett spel och vad vi kan lära oss av spelutvecklares försök efter det här.
Okej Gunnar, så det vi har lärt oss är att dataspel kan drabbas av hyperinflation på en massa olika sätt.
Precis, och Alexander King vid NYU jobbar då med att designa spel så att det här inte ska hända.
Eftersom det här verkar vara så himla utbrett så antar jag att det här är svårt att designa.
Ja men det är såklart svårt att designa en hel ekonomi Och grejen är ju också typ alltså att du måste ju designa en hel ekonomi som funkar, men som också typ är kul. Alltså det måste ju typ vara kul att spela den. Och det är ju också liksom en svårighetsgrad man måste lägga till i det här. Som, alltså typ det vanliga samhället, det är ju ingen som kräver att ekonomin ska vara kul. Typ. Men i spel måste det vara det lite grann, vilket är ju ännu svårare. Men även om det skulle gå fel och spelet skulle få hyperinflation, så finns det faktiskt saker som man kan använda sig av för att liksom bota de här spelekonomierna. Det första är ganska enkelt, basic. Det handlar helt enkelt om att börja om. Man nollställer allting i spelet. I vissa fall så har man säsonger, så att liksom alla vet att det här kommer hända var 30:e dag eller en gång om året eller någonting. Så att liksom den här rundan, den här säsongen, den pågår och sen så får liksom börja alla om på scratch och liksom dina tillgångar är helt borta.
Det känns lite svårt att göra i verkligheten och bara delete, restart, trycka på en sån.
Exakt, vi har liksom inte riktigt säsonger i riktiga livet på det sättet. Men det som oftast händer när det blir hyperinflation i ett dataspel, det är att speldesigners försöker designa någonting som kallas för guldsänkor.
So that's a term that comes from systems design. There was this movement in the 50s and 60s called cybernetics, which is really cool, which was about what are systems and how do we manage them? In game terms, we'll use the term source and sink sometimes. So a source is a thing that can produce a resource. So that could be the skeleton is a source for gold, right? A sink is the opposite. So a sink is somewhere that a resource is destroyed. Unlike reality, where you can't, nothing is ever created or destroyed. In a game world, you can just erase things from existence, right? So a sink is something that removes it from the entire economy. So like when you level up, right, is a sink for your experience points. Buying things is like when you buy something in a game, typically, although it's not always the case, but typically the gold doesn't like go into the shopkeeper's inventory or something like that. In most games, when you buy something, the coins just are eliminated from reality. And so that's a sink.
De här guldsänkorna kan man då skapa i spel för att få folk att lägga pengar på dem, så att man kanske lägger till ett jättebra svärd som alla typ behöver för att klara någon boss eller någonting. Och då behöver alla lägga jättemycket guld på det svärdet och så tar man ut pengarna ur cirkulation på det sättet. Typ. Men att skapa den här typen av guldsänkor, alltså man pratar typ inte om det i riktiga världen på det sättet, för att grejen är ju att i spel har ju inte spelaren behov på det sättet som man har i riktiga världen. Alltså strikt talat tror jag liksom att en guldsänka inom citationstecken i riktiga världen är typ mat, för att det är liksom någonting vi behöver. Man skulle kunna argumentera för att skatt är en guldsänka, alltså staten skapar ett behov för pengar. Så här, du måste ha pengar, du måste göra av med pengar för att kunna betala skatt på något sätt. Men om hyperinflationen redan är ett faktum, så är det jättesvårt att få stopp på den genom skatt. Det man istället försöker med ofta i den riktiga världen, som man också försöker med i spel hela tiden, det är istället gamla hedliga regleringar.
Typically when things like this happen in an economy, they'll try and institute, like, and again, very much like real economies, they'll try and institute things like price controls. Let's say, like, so they'll be like, well, now you can't sell a sword for more than $100,000. They'll try all these things. But just as in real economic interventions, it's very difficult to get something like that under control.
Så att istället för att man bestämmer sig för att nu kostar alla svärd 100 miljarder, så att du måste göra av med alla pengar, så säger man, du får inte sälja dina egna svärd för mer än 100 000 eller någonting. Så liksom du liksom artificiellt trycker ner priset på allting. Och det här försöker man ju med i riktiga ekonomier hela tiden. Typ så här, du får inte ta ut mer än så här mycket pengar, eller bröd får max kosta 100 000 kronor eller någonting sånt där.
Man lägger sig i,
och det som nästan alltid uppstår är någon slags svart marknad. Så det här funkar ganska sällan.
And instead, what tends to happen is the emergence of a secondary currency that is much rarer.
Det vanligaste som händer är att ett land typ tar den amerikanska dollarn och gör den till någon slags ny valuta. och det är liksom inte ett beslut som sker oftast, utan oftast är det någon slags organisk framväxt där folk typ bestämmer sig för att nu slutar vi handla med pesos eller någonting och istället så börjar vi handla med den amerikanska dollarn.
Ja, men jag får med att det hände i Zimbabwe, va?
Det hände i Zimbabwe, det har hänt i El Salvador också. Nu på senaste tror jag man till och med har gjort det till officiell valuta. Liksom, så här. Nu, så här, vi har accepterat att nu är det här någonting som pågår. Och det var också en liknande grej som hände i monsterdödarspelet Diablo 2. Alltså det spelet som Tobias Nordström spelade runt millennieskiftet. Då tog man då inte dollar som liksom reservvaluta, utan man slutade handla med guld. Och istället så började man handla med någonting som hette Stone of Jordan.
Och det som var fördelen med, en stor fördel med Stone of Jordan var just att det var en ring. För ett problem man stöter på i ett spel som Diablo är att man har ett inventory, alltså en väska, som har begränsat med utrymme. Och fördelen då med en ring är att den tar minsta möjliga utrymme.
Precis som en utmärkande grej för vanliga valutor.
Exakt. Den här stenen slash ringen blev då liksom den nya grejen som alla handlade med. Men för Tobias Nordström så kan man väl säga att Diablo tappade lite i magi där runt den här hyperinflationen. Och det som hände då, det är det som händer när något kanske blir lite för sällsynt.
De som grindade timme ut och timme in varje dag satt säkert på liksom ett hundratal som de gjorde. Men jag lyckades få en gång. Och den låg där i min kappsäck och bara väntade på att jag skulle använda den till någonting. Men jag använde den aldrig till något. Det blir så att man får spara ihop något till någonting som är så pass värdefullt. Så man tänker att det här ska jag unna mig något fint för. Så är liksom helt plötsligt inget fint nog att unna sig. Utan det är mycket härligare när man kan titta på saldot på något sätt.
Trots att Diablo 2 kom för typ 20 år sedan så händer det fortfarande att spel spårar ur. Och på något sätt kan jag tycka att det typ är lite skönt, samtidigt som det också är skrämmande. Alltså, inte ens i de här kontrollerade miljöerna kan man åstadkomma perfekta ekonomier varje gång, för det finns människor i dem. Och Alexander King, han tycker att det man ser med spelekonomier, det reflekterar verkligen typ så här hela den större ekonomiska typ forskningen och debatten kring den. Alltså så här, man tittar på modeller, man ser hur saker funkar inom den här modellen, man liksom så här sätter igång simulationer och sen så säger man att man typ så här, nu ska vi höja minimilönen eller nu ska vi sänka skatten eller något sånt där.
In real life, in real economics, there's sort of been a struggle. There are some people who think that economics is a pure science. It has nothing to do with like the day-to-day reality of humans. It's just this thing and we could study economics and stuff like that.
Och så finns det då en annan sida som menar att ekonomier liksom alltid är politiska. Det finns bara ekonomi där det finns politik och människor i samverkan.
I actually think games are a great way to imagine that, because game economies are explicitly designed, right? Like they have designers and they have developers, companies that make them, and they mediate them. They change them over time in response to how players do things. If the economy crashes in most games, the developers don't just go like, well, sorry, the law, like that's the law of economics, players, like way to go. No, they fix it, right? Like they go like, you know, I guess we've got to patch this. We've got to add more sinks. And that's actually how real economics functions. That in real life, it's like, oh, well, we've got to change things in order to make them better. And I think that's sort of a hopeful lesson to take from games as well.
Alexander King forskar vid NYU och The New School. Tobias Nordström har en podd som heter Speljuntan.
Där är det ganska mycket ekonomi och business faktiskt också. Olika spelföretag som köper varandra. Och i senaste avsnittet så pratar de ganska mycket om Diablo 4. Om man tycker Diablo 2 är liksom gammal skåpmat.
Vad härligt. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Marcus Marie Haldin. På Kapitalet jobbar också Elinor Alborn. Jakob Bichell heter vår chef och Jesper Hagenborn har mixat det här avsnittet. Jag gör en annan podd också som heter De kallas krypto här på Monopol Media. Den handlar då om kryptovalutor och i senaste avsnittet så har jag intervjuat Daniel Robert som är chefredaktör för Decrypt, världens nog främsta liksom, kryptotidning. Och vi pratar om om det någonsin finns någon slags ljusning i den här kryptovintern vi befinner oss i och vilka slutsatser vi ska dra av att krypto just nu befinner sig i någon slags fritt fall. Om jag får säga själv, ett jävla fint avsnitt. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Vi hörs då.
Hej då.